Alltså att det är en väldigt klar definition av indiernas långa tradition och att de är så många som som lever vegetariskt. Sen har de flyttat till USA och det behöver inte nödvändigtvis vara att de äter mera kött, utan det kan vara att de går mer från fullkornsris till vitt ris.
Ja, det är komplext det här saker med kosten. Men du själv då, äter du vegetariskt?
Det gör jag inte.
Det gör du inte. Men det kanske är en idé att starta då, om det låter, verkar bra, vara bra för indierna. Men du, vi får väl se. Den här diskussionen känns som att den tog verkligen fart. Och vi hinner tyvärr inte prata med fler. Men tack så mycket Dennis för att du ringde in. Du blev sista för denna vecka i Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Förutom jag så är det även producent Peter Öberg som har jobbat i Slussen, Agathe Brenner och Selma Lundeström. Ljudtekniker Eskil Lövström, digital redaktör Erika Libeck Lindahl. Men programmet fortsätter ju nästa vecka också. Så kom igen nu och ring in då när det är dags igen på måndag. 020 22 10 10 är telefonnumret.
Ekot börjar med en nyhet från avtalsrörelsen. Facket Handels och arbetsgivarna i Svensk Handel har nu enats om ett nytt avtal. För anställda i butiker så ger avtalet drygt 2000 kronor i löneökning på 2 år. Linda Palmetsoffer är fackets ordförande.
Det är en stark överenskommelse där vi ju har lyckats få med våra viktiga frågor. Med låglönesatsning, med mertidsersättning till deltidsanställda. Vi har fått in en arbetstidsförkortning på lagersidan. Och vi har ju också sett till att vi har kvar våra bra OB-ersättningar i kollektivavtalen.
Avtalet i handeln innehåller också en ny regel om att deltidsanställda, som är många i handeln, de ska kunna få övertidsersättning.
Jobbar man kvar efter passets slut eller om man går in på sin lediga dag och behöver jobba, då är det ju så att man får en extra ersättning numera.
Så här beskriver arbetsgivarna uppgörelsen om de deltidsanställda. Sofia Larsen är vd för Svensk Handel.
Ja, det kommer vara så att de som arbetar och förlänger sitt pass under dagen innan eller efter kommer att få mer tid kopplat till det.
På samma nivå som en heltidsanställd får övertid?
Så kommer det vara. För oss har det varit väldigt viktigt att få motsvarande pris för de krav som facket har ställt. Det har vi fått, inte minst genom att hålla tillbaka löneökningarna och hålla tillbaka ingångslönerna.
Anställda på lager och inom e-handeln får en lite lägre lönehöjning. Men där har facket för första gången fått igenom krav på arbetstidsförkortning, motsvarande en arbetsdag om året.
Och reporter här var Anders Hjelmin. Stockholmsbörsen föll något när den öppnade klockan 9 idag på morgonen. Index står just nu på minus 0,6%. Igår så föll Stockholmsbörsen med 3,4% i spåren av president Donald Trumps importtullar mot omvärlden. Simona Mohamsson blir Liberalernas nya partisekreterare. Det här meddelade partiet tidigare under morgonen och hon tar över efter Jakob Olofsgård. Och så här säger hon om vad partiet behöver just nu.
Internt behöver vi värme. Vi behöver stötta, inspirera och lyfta varandra. Samtidigt behöver vi externt visa på större självsäkerhet och skärpa oss utåt så att väljare har förtroende för oss och ser tydligt vilken politik vi levererar.
Liberalernas nya partisekreterare Simona Mohamsson, hon har tidigare haft politiska uppdrag i Göteborg och hon är idag ledamot i Liberalernas partistyrelse. Och det var Ekots nyheter klockan 10 i studion, Annika Nordin.
P1, Sveriges Radio.
Om du idag skulle gå på en punkspelning i, säg, Malaysia, eller Chile, eller USA, eller Brasilien, eller Peru, så skulle du med stor sannolikhet kunna se en massa svenska bandnamn pryda skinnjackor och patchar och t-shirts. I Japan skulle du dessutom kanske kunna höra några av de inhemska banden där sjunga på bruten svenska. Allt det är tack vare ett av vårt lands mest seglivade kulturella exportvaror, som har rötterna i 80-talets Skövde och Hudiksvall och Tranås bland annat. Idag i förmiddag ska vi prata om den svenska råpunken. Jag heter Viktor Harris. I en studio i Göteborg så har jag med mig Ann Ige, doktor i ekonomisk historia och lektor vid Göteborgs universitet. Och här bredvid mig i Umeå sitter John Andersson som spelar själv i punkband och är musikjournalist. Välkomna!
Tack!
Tack!
Jag såg er på scen på Litfest här i Umeå, litteraturfestivalen, för några månader sedan. För att ni diskuterade en ny fotobok som heter Råpunk, The Birth of Swedish Hardcore, som är skriven och sammansatt av David Andersson. Och där satt ni på scen och så fick vi lyssna andaktsfullt på Anticimex låt Raped Ass som spelades upp i högtalarna. Nu sitter vi i P1 och ska prata om band som Skitslickers och Totalitär. Hur känns det?
Toppen. På tiden.
Det är kul.
För den som är helt oinsatt, vad är råpunk för någonting?
Ja, men om vi liksom börjar i då den svenska punken som ju många av lyssnarna känner till, alltså säg Ebba Grön, det var ju liksom någon sorts
77.
Ja, 77 punk, första punkvågen brukar man ju säga. Och det är ju liksom uppspeedad Rolling Stones med lite argare, mer liksom samhällskritiska texter eller hur man ska säga. Alltså det är väldigt nära rockens kärna på något sätt. Mm. Men råpunken har ju snarare sitt fokus i liksom punkens kärna, att det som var extremt med Ebba Grön har man liksom renodlat, att man höjer tempot, man liksom åsidosätter ljudbilden på ett sätt som gör att det är liksom, alltså det är en nästan våldsam upplevelse, om man aldrig har hört det, alltså man måste liksom vänja sig in i det på något sätt, för det är ett väldigt liksom, det är ett väldigt distat och ett väldigt intensivt ljud och liksom mer skrik än sång, som ju är en väldigt svårtillgänglig musik för ett liksom otränat öra.
Vi kommer att spela exempel på detta för er lyssnare, så att ni inte famlar i blindo här. Ann, har du någon kommentar på råpunkens kärna?
Bara att det är väldigt fint att få den förklarad för sig. Jag skulle faktiskt inte ha kunnat säga det John sa, men jag tycker att han sa det bra. Jag tänker ju en massa saker om musiken, men jag är ju sån att jag är också väldigt intresserad av andra delar av det, liksom visuella uttryck. Alltså hur det här inte bara lät, utan såg ut. Var det fanns och sådär.
Då ska vi lyssna lite här då. Vi börjar med Ebba Grön från 1979. Ebba Grön, Sno från de rika från 1979. Det är ju väldigt medryckande och poppigt, skulle jag säga. I alla fall om man jämför med då, ska vi ta en av de tidigaste råpunklåtarna. Det här är Skitslickers från Göteborg 1982. Skitslickers med låten War Machine. War System. Tur att man har en expert här. Jag tänker, Ann, du som var en del av punkscenen i just Göteborg där på 80-talet. Jag tycker ändå att det låter som en väldigt extrem skillnad mellan de här två banden. Men i själva punkscenen, var det som samma grej?
Alltså jag tror att det är uppenbart att för de som var med i den här första vågen, många av dem, kanske inte alla, hade ändå lite svårt att hänga med på. Ska det här, är det här också liksom punk? Det är någonting annat. Men för, jag menar, för de som var unga då, de som spelade, jag ska inte tillskriva just gänget i Skitslickers det, men liksom, de flesta lyssnade på den här 77-grejen också, men man gjorde sin egen musik som tog vägen. Jag menar, jag lyssnade ju på Ebba Grön jättemycket, och jag lyssnade på det här.
Sverige nu i efterhand ser man ju det, kanske var det uppenbart redan då, men vi sticker ju ut ganska mycket inom just den här. Alltså det finns punkband i hela världen, men just den här råpunken ses ofta som en ganska unikt svensk grej. Vad var det som var unikt med just de svenska banden?
Alltså jag tror mycket är hur det lät. Alltså just den här alltså som trasiga, väldigt intensiva ljudbilden som Skitslickers och även Anticimex hade liksom. Och musikhistoriskt måste man ju också liksom för tydlighet säga att utan det brittiska bandet Discharge så är det mycket av det här som inte hade låt. Det är en jättestor inspirationskälla för det här och liksom D-takten, den här lite gunga trumtakten som är som lite off. Mm. Alltså om man jämför med Ebba Grön eller Attentat, liksom mer raka fyrtakt. Båda går ju väldigt snabbt, men att det finns som ändå ett annat, alltså något annat primalt i när liksom det takten kommer in i musiken. Mm. Varför det står sig så bra internationellt tror jag har lite att göra med att när man tittar på något på längre håll så är det lättare att bara se det som autentiskt. Att när man vet väldigt lite om något på den här tiden, liksom när det var liksom att man postade kassettband till varandra och läste någon fanzine-intervju eller sådär, att det var som lättare att ha en myt igång. Alltså jag menar, för vissa av de här banden var ju säkert bara vanliga killar med vanliga jobb, men att man det man fick till sig som fan var så väldigt nerkokat att det liksom, och det tror jag gör att liksom ute i världen så tänker man att det här som hände då, det var så otroligt äkta. Mm. Men att det är liksom mer som att man då plagierar det på andra ställen och sådär, även om det låter likadant.
I den här boken så gör ju då David Andersson caset att ja, men precis som du säger, Discharge från England var förebilden, men man vred upp det ytterligare i Sverige. Sverige stack ut i att vi var råare, hårdare, tog det till den nya nivån så att säga. Stämmer det?
Ja.
Ja, det kanske gör. Men är det liksom, är det mätbart? Ja, men det är jävligt rå musik liksom. Men jag gillar faktiskt det som John sa nu, och jag tänker det ligger lite i Davids spaningar också, men tänk på det här då som en variant av den svenska synden. Alltså någonting som just blir liksom exotiskt och spännande på avstånd liksom, men som kanske inte är så fantastiskt konstigt och speciellt egentligen. Alltså jag menar när man menar att svenska filmer och hela det svenska samhället var så sexuellt öppet jämfört med resten av världen och sådär.
Mm. En annan stor skillnad mellan den här första punkvågen med Ebba Grön och KSMB och så vidare och råpunken är att just råpunken verkar vara centrerad kring mindre orter. Alltså jag bläddrade den här boken och kollade spelnings- och bandbilderna och alltså det här är bara några orter. Billesholm, Ryd, Norberg, Västervik, Skänninge, Kristinehamn, Växjö, Finspång, Hudiksvall. Varför var det så?
Okej, inte det också. Förutom att jag måste bara säga, ja, men Göteborg är jätteviktigt här. Och Göteborg är förstås mindre än Stockholm, men i övrigt ändå lite av en svensk storstad på den tiden. Men jag tänker att det faktiskt är en del av att det här är ju liksom en spridning av punken. Det här är ju också studiecirklar och alltså, jag menar inte att det är ABF som organiserade punken, men liksom, fan, människor höll ju på med sånt här. Mycket grabbar får man säga, som startade sina band, som liksom skaffade replokaler, som faktiskt fick möjlighet att göra det på den tiden på ett sätt som är lite svårare för folk att få göra nu. Och liksom ägnade sig åt allt det här med att sprida det de gjorde. Så att folk, jag menar, Billesholm är pyttelitet, men andra kunde faktiskt få reda på att det sitter ett band i Billesholm. De gör sin musik och sådär. Så ja, kanske är det lite ett sådär. Det kanske inte kan växa fram ett Ebba Grön i varje småstad, men det kanske faktiskt kunde växa fram ett råpunkband nästan överallt.
Men jag tror också i liksom uttrycket att det är en fördel eller en förutsättning lite grann att man kommer från ett litet ställe för att du har så mycket färre influenser. Det finns liksom ingen scen. Det finns inte, alltså, men om du började spela i Stockholm så hade du alla de här tidigare banden som man visste hur de lät och att du kunde liksom gå på spelningar och få reda på hur man gör liksom. Men sitter du i Hudiksvall så gör du din grej. Alltså man tänker missbrukarna som ju ändå från Hudiksvall som ändå balanserade mellan liksom 77, men att det ändå, alltså jag kommer ju hävda att det är ett av Sveriges första råpunktband. Det här kan bli en jättelång diskussion som vi inte ska ha nu, men att de var liksom, och de höll ju på med liksom, alltså de har ju gjort branden råaste skiten som någon hade hört i slutet på 70-talet, samtidigt som de liksom höll på med liksom syntar och programmerade trummaskiner och grejer, att det var liksom, att det fanns en sån frihet i det de gjorde, och det kan ju också leda till att man kosta på sig att ta extrema uttryck.
Det är också saker, ursäkta ekonomihistoriken i mig, men det är också saker som håller på att hända i svenska småorter över den här tiden. Liksom. Alltså, bruksandan håller liksom lite på att rinna ut. Rinna ur de här ställena. Det fanns faktiskt en massa anledningar för unga människor och liksom var oroliga, arga över vad de såg runt omkring sig. Liksom. Att vilja göra någonting. Ingen annan gjorde det åt dem. Det fanns någonting att uttrycka. Alltså jag tror faktiskt på det som en förklaring också. Mm.
Ann, var du på några spelningar på sådana här små orter på den tiden?
Ja, det var jag ju. Jag hängde ju en del i Kristinehamn också därför att jag hade bott där tidigare som barn. Och så här, jo, men vi åkte ju på spelningar lite varstans. Sådär. Helt plötsligt kunde någon säga, ska vi åka dit? Och man lyftade och sådär. Så absolut. Både på småorter och inte minst på säg, fritidsgårdar i Göteborgs kranskommuner och sådär. Så ja, visst.
Jag tänker bara, för det är en grej som också tas upp i den här boken, att det här var ju, alltså punken hade ju som en kort mainstream-tid och väldigt många var kanske involverade i scenen, men vid det här laget så var en underground, det citeras siffror på hela scenen var typ 500 pers i hela Sverige. Fanns det då utrymme för att de här spelningarna var välbesökta när de var på de här små orterna? Jag ser bara framför mig att det är typ 5 pers i publiken.
Det måste väl ha varit ganska många som var 5 pers, men om det verkar, å andra sidan så när det sprider sig liksom, nu är det en spelning, det blir kul, vi åker dit, det är våran fest liksom, så är det klart att det kunde bli lite fler, men det är ju inte Skandinavien man fyller och inte heller någon ishall, utan det är ju småställen.
Men trots att den kom från okräddiga hålor och trots att scenen var liten och inte fick särskilt mycket medial uppmärksamhet, så var det ju just den här stilen, råpunken, som blev långlivad i världen. Varför, kan man fråga sig. Det här är Förmiddag med mig, Viktor Harris, och gästerna Ann Ige och John Andersson. Idag pratar vi råpunk. Okej, det här att råpunken inte fick någon medial uppmärksamhet är ju en sanning med modifikation.
Nej, stopp, bryt, herregud. Det är frågan om ny våg nu.
I Sveriges radios punkprogram Ny våg som gick på 80-talet så kunde man ju varje vecka få höra det senaste från periferin.
Vi tar och beger oss upp till Hudiksvall till min lilla favoritgrupp Missbrukarna, och vi ska lyssna på ett spår som heter Det nakna och det döda.
Ann, lyssnade ni på Ny våg när det gick?
Absolut. Lyssnade och spelade in, inte minst. Nu ska vi inte bli såna där tekniknostalgiker. Men alltså, man spelade in låtar och försökte undvika pratet. Gjorde jag töntigt så här i efterhand. Det var ju minst lika roligt med pratet egentligen. Men visst, det är klart man lyssnade.
Det här var ju som sagt innan internet. Hur viktigt var ett program som Ny våg för att man skulle kunna vara, alltså, ha koll på vad som pågick i scenen?
Men otroligt viktigt. Jag tänker att det förstås, där förstår man ju också hur mycket viktigare det här är om man på riktigt finns i en liksom väldigt liten ort. Och kanske inte bara en liten ort, utan man kanske är själv. Liksom. Man kanske inte har någon annan att hänga med. Det här är ju lite berättelsen i, tänker jag, i Ulf Malmros punkfilm Tjenare kungen, liksom, om en person som bor ute på landsbygden som lyssnar på radio, som hör låtarna, börjar liksom klä sig i kläderna och till slut liksom tar sig in till stan.
Alltså internet ger ju en plattform att kunna nå ut väldigt brett och allt sånt där, men samtidigt så finns det ju så otroligt mycket Så att det gör ju att du måste ju som ändå söka upp dig själv och sådär. Men att liksom slå på radion och få den där känslan som man hela tiden hör om när folk upptäcker punken. Att man hör någonting på radion som förändrar ens liv. Alltså man har ju aldrig hört någon sån här sjuk skit om man bara har hört liksom... Ja, vad det nu är. Vad fan lyssnar man på då? Björn Schiffs? Inte vet jag. Nej, det var lite tidigare kanske. Men det är så här, man har hört Alphaville på radion hela dagen och sen kommer det där. Att det gör något.
Det gick också tydligen just innan Ekot. Så att folk som slog på nyheterna kunde få Anticimex just innan.
Dröm.
Men okej, okay, trots ett visst stöd eller vad man ska kalla det från Riksradion i Sverige så kan man ju konstatera att det här var ju en liten scen. Den kunde ju ha varit helt bortglömd idag, men det blev den inte. Och innan vi försöker reda ut varför så tänkte jag bara fråga er, har ni några exempel som kan illustrera hur levande svensk råpunk är internationellt idag? Vi börjar med dig, John.
Du kan ju kolla vad de här liksom, skivorna som David visar i boken, vad de tingar på Discogs. Liksom. Det är ju ett sätt att se på det, att samla värdet är ju enormt. Men också det som du också har pratat om, i att du kan gå på en spelning i Kuala Lumpur och se en patch med liksom avskum från Kristina Hand på en jacka, att det är någon som har upptäckt den musiken på andra sidan världen. Det finns ett intresse över hela världen.
Faktum är att inför det här samtalet som vi hade i Umeå så var det en person som jag känner från tidskriftsvärlden och vi brukar prata om olika saker. Hon bara, jaha, ska du vara med i det här? Och hon hade varit på en sån här klubb i Malaysia och träffat just folk som lyssnade på avskum och de här svenska banden, alltså unga människor. Så det var ju spännande. Jag tänker på, själv så åkte jag för ett par år sedan till en punkfestival som äger rum i Blackpool i Storbritannien sedan ganska många år tillbaka, som heter Rebellion. Och att jag menar, och det är mycket gamla band, det är ju till och med några av de äldsta 77-punkbanden i någon sorts reinkarnerade liksom, versioner som spelar där, men också nya yngre band och så. Men att jag springer på en tjej där som kanske var max 17 bast, som har en jacka som det står Disarm på, som var ett band ifrån Göteborg som också är liksom en del av den här vågen, och att det var bara helt otroligt att bara fråga henne varför då liksom. Och då sa hon, nej men Göteborg på 80-talet, hon var engelsk själv då, det är det coolaste som någonsin har funnits. Ja, det var ganska fint tycker jag.
Ett land som sticker ut i det här avseendet är ju Japan. Redan 1995 så släppte det japanska bandet Disclose en samlingsskiva med titeln Great Swedish Feast, där de spelar låtar av Anticimex och massa andra svenska råpunkband. Samma år bildades bandet Frigöra. Det är ett av flera japanska band som sjunger på svenska. Jag tänkte vi ska lyssna lite på vad japanerna har gjort med den svenska råpunk-genren. Frigöra, märket av ett sår, heter låten från 1995. Alltså, här har de ju skruvat upp det ännu mer, det här dammsugarsoundet. Det här är alltså en japansk take på svensk råpunk. Vad finns det att säga om den?
Alltså, det är ju en autenticitetssträvan måste man ju säga det från. Alltså, äkta punk lät som det gjorde i Göteborg 82, hade de kunnat säga. Och att det är ju som lite märkligt då, att försöka få till det, i det att man får ju känslan av att Skitslickers och Anticimex lät som de gjorde, för att det var liksom vad de förmådde. Grejerna lät så där. Men att man då i Japan hör det här och så försöker man då med liksom seriekoppla 10 distpedaler eller liksom en massa ljudteknik och svårt få till det här liksom trasiga, liksom spruckna membranljudet. Och det låter ju svinbra. Det är ju inget snack om det, men det är ju ändå liksom, det är ju inte samma sak. Alltså det är ju som ett fotografi av det.
Och det jag tycker är en intressant liten twist på det här, att det idag vet jag finns svenska band som då härmar japanska band som härmar svenska band. Så det har som kommit full circle tillbaks, eller hur?
Ja, absolut. Och sen liksom, alltså Japan har ju också en helt egen råpunk. Alltså Gizm och Gas och liksom de stora japanska banden som har liksom ett mer eget sound än de som försöker liksom, eller är väldigt kraftigt inspirerade av svenska band liksom. Och det här med att de kör på svenska tänker jag också är i liksom autenticitetssträvandet. Att så här, riktig råpunk sjungs ju så här. Mm. Medan det svenska band kanske mer kämpade med att sjunga på engelska. Med liksom blandat resultat. Och det är ju en charm i det också, att det är liksom ett så här, man ska bara göra det, det ska låta typ så här och sen stämmer det inte hela vägen grammatiskt. Men Märket av ett sår är ju väldigt poetiskt i det. I vad de har gjort med språket. Men sen kan man ju anstränga sig rätt mycket för att höra vad de sjunger.
Men alltså det här, det är ju verkligen, det här är mänsklig kultur, eller hur? Alltså mm. Så gör man. Man liksom, man härmar varandra, man omtolkar. Ja, det är rätt spännande.
Jag tänker vi ska komma till den här stora frågan. Vi har ju varit och nosat på den lite grann. Varför var det råpunken som blev beständig?
Jag tror att det är för att den var unik på ett sätt. Alltså, och även internationellt liksom, i det att det var så väldigt taget till sin extrem.
Då måste jag ju säga emot. Jag tänker att jo, men det kan ju vara en, det kan vara en förklaring till att det blev den svenska råpunken som blev så stor internationellt, eller liksom har fortsatt att ha de här ekorna av sig själv. Men jag tror ändå att anledningen till att den nådde ut var att den pratar ju samma språk som andra gjorde, och då är det inte liksom västgötska, engelska. Den pratar om kriget. Den är liksom väldigt svartvit i sitt uttryck. Den liksom säger någonting som alla kunde höra då.
I den här boken så David Andersson skriver att första punkvågen hade ofta en air av tonårsrevolt, medan råpunken, citat, bokstavligen försökte rädda mänskligheten undan en kärnvapenapokalyps. Och mycket av de här texterna som jag har läst, det är svårt ibland att höra vad de sjunger, alltså det känns verkligen som att de åldrats ganska väl i sin enkelhet. De känns som inte daterade. Och då tänkte jag ta Mob 47, citerar här. 1984 så sjunger de: varannan sekund dör en människa av svält och brist på medicin. Rustning är ett brott. Rustning är ett brott mot alla svältande. Det är som en vers. Mm. Samma år sjunger Avskum från Kristinehamn då: nu brinner jorden. Det har skett förut. Nu brinner jorden. Glöm aldrig bort Hiroshima. Jag tänker att det finns någonting i det här enkla budskapet som kan kanske förklara saken. Vad säger du, Ann?
Ja, men det är precis det jag menar. Liksom, att känslan i Rågsved är ju förstås, det kan kanske översättas till liksom tonårsuppror och alla möjliga saker på andra ställen. Men det här är ju verkligen rakt in i det. På ett väldigt liksom, både enkelt och allvarligt sätt, så säger ju de här texterna och omslagen. Det är därför jag pratar visuellt i radio, men jag tycker att det är viktigt. Liksom. Man kan kolla, det är ju de här, det är svampmolnen, det är döda kroppar. Det är svältande barn, det är liksom vapen. Du pratade om Discharge förut, John, som verkligen, alltså så här, never again. De har liksom,
trots att det på en bajonett.
Exakt, och jag menar, det är de tuffaste av de tuffaste, och de sjunger liksom inte bara om krig utan om fred faktiskt. Alltså jag tycker det är, då var det för mig bara självklart och naturligt, eller så här, det här är det viktigaste att säga, men jag tycker det är helt fantastiskt att se de här texterna nu.
Det är ju intressant, för det ser väldigt krigiskt ut på avstånd. Men som du säger, när man kollar nära, slogans på skivor, det står "War can never be won". Alltså det är ju ett extremt starkt pacifistiskt budskap som på något sätt gömmer sig just under ytan av den här krigs, våldsikonografin på något sätt.
Jag menar, en av Anticimex låtar, Victims of a Bomb Raid liksom. Vem kan tänka på offer i bombräder idag? Ja, vi tänker på det ganska mycket. Mm. Och i den här kulturen då, om man tänker den här lilla subkulturen som du pratar om, kanske 500 pers, jag har ingen aning, någonting sånt, det är möjligt. Så var ju liksom, vad snackade folk om? Var de killar så pratade de om lumpen, hur man skulle komma undan, vad man var rädd för. Alltså, vi var ju på något vis alla ändå inställda på att det här med kärnvapenhot, det var på riktigt, att vi levde liksom i ett destruktivt system. Det här är ju kalla kriget mött med någon sorts varm glöd och aggressivitet liksom.
Det är, i boken så är det ju en japansk medlem i ett sånt här svensk hyllande råpunkband som heter Skitklass. Som, han säger så här angående vad som är så, han tycker är så beständigt med det svenska råpunkbudskapet. Då säger han, anledningen att vara emot krig, mot rasism och mot sexism borde inte vara svåra att förstå. Och menar du att det är den här enkelheten i budskapet som är så tilltalande?
Det är ju en genomgående estetik också i råpunken, att det är liksom, det är du behöver inte fundera så mycket, utan du ser liksom en kärnvapenexplosion på omslaget, den heter Victims of a Bomb Raid, du hör musiken, refrängen är Victims of a Bomb Raid, Victims of a Bomb Raid. Det är liksom, det ger inte så mycket utrymme för tolkning, det är otroligt konkret. Och det tror jag har ett ganska stort värde också.
Jag tänker om man vänder på det, finns det någonting i råpunken, i estetiken, budskapet, musiken etc. som verkligen inte åldrats bra, tycker ni?
Förlåt att jag skrattar.
Det, alltså, typ inte. Alltså så här, Maggie is a cunt med Exploited, nu är vi lite tidigare kanske än råpunk, men jag menar så kanske inte punkband hade uttryckt sig med ett visst feministiskt medvetande i botten idag, även om man har exakt samma åsikter om Margaret Thatcher liksom.
Jag tänker så här, att det finns delar av råpunken som verkligen, nu undviker du en fråga Victor då, men som har utvecklats väl, alltså utvecklats väl, förändrats väl. Om man tittar på det som ändå är råpunkscen idag, kanske inte bara i Malaysia utan i Sverige, så är ju liksom, det är inte alls lika dominerat av bara unga killar som det var dominerat av det. David Anderssons bok är jättebra därför att han lyfter att det var ju inte så att det bara var grabbar. Men samtidigt, det var många fler grabbar som spelade i banden. Liksom. Nu är ju musikuttrycket liksom, ägs av många fler, tänker jag. Och det tycker jag är svinbra.
Du lyssnar på Förmiddag med mig, Viktor Harris. Idag pratar vi råpunk med Ann Ige och John Andersson. Vad får ni ut av den här kulturen idag? Jag börjar med dig, Ann.
Jag var ju själv inte med i ett band eller så, utan jag tänker ju mycket mer på de delarna. Om man nu just använder begreppet scenen, liksom, så lika viktiga delar av det var ju liksom att arrangera spelningarna, göra affischer, måla jackorna, helt enkelt hålla det här igång. Och för min egen del så tog jag ju väldigt mycket intryck av de kanske lite mer politiskt orienterade delarna av det. Så jag menar, förutom någon sorts ömhetskänsla när jag tittar på en Anticimex-singel och de här liksom fina omslagen och allt sånt där, så tänker jag verkligen att det var en kultur där man, nu skulle jag säga, det är mycket vanligare att man pratar om det här DIY, do it yourself, men just den här gör grejerna själv. Vill du ha en spelning, arra den. Vill du göra en skiva, gör den. Låg väldigt nära, och jag vet att i den digitala eran så finns det enormt mycket mer man kan göra, men själva liksom kraften i görandet, alltså det har jag med mig och hoppas att jag aldrig blir av med det.
Man ska ju komma ihåg också i det här att det finns ju en liksom råpunkscen idag också, alltså att man väl kanske snarare säger hardcore. För mig är det ju snarare det att liksom jag har ju upptäckt något som hände innan jag föddes, så har ju liksom egentligen bara uppskattat det som vilken kultur som helst, men att ja, det är ett sätt att liksom lära känna människor och liksom få hålla på med musik under väldigt tillåtande former och sådär, som jag har varit jätteviktigt för mig. Men att liksom förhållandet till 80-talets råpunk har ju varit närmast liksom musealt.
Det är intressant att du säger det här med sammanhanget, för att i boken så är det, jag tror att det är en av medlemmarna i bandet Rövsvett som beskriver att hur han på 80-talet, de var från Tranåsen och sådär, han tar bussen till kringliggande städer och så strosar han omkring tills han stötte på folk som var punkare som han inte kände då. Då kunde han alltid hänga med dem. Och det här funkade även på internationella resor. Man far till Italien eller Frankrike, så ser man någon som ser ut som en punkare, kanske har ett bandnamn skrivet som man känner igen på sin, och så då plötsligt har man ett ställe att bo för natten. Att det där finns ju fortfarande, har jag förstått.
Ja, ja, men det är ju som ett hemligt handslag lite grann, att man känner igen ett visst, alltså en antisemexpert på håll, och att då kan man liksom ta i hand och att vi har ju något gemensamt. Så är det ju. Alltså, det är ju så det funkar. Det är, så funkar väl all kultur, tänker jag.
Om man ska vara lite kritisk då, så det här att se de här gamla 80-talsbanden från svenska småorter hyllas världen över, det är ju häftigt, men det är också väldigt tillbakablickande.
Alltså, då tänker jag att man ändå glömmer att det är som en att det finns en punkscen som är en fortsättning på det. Det är ju som ändå, det finns ju hela tiden en fortsättning på det som gör en väldigt livfull, livaktig kultur idag, liksom att det finns, alltså det här med att folk har patches med svenska band i Malaysia, de spelar ju själva i band och andra spelningar med sina kompisar, och ibland har de liksom internationella band som turnerar i USA, i Sydamerika, i Europa, i hela världen, alltså att scenen finns ju kvar, och att det är ju liksom, det är en utveckling från det svenska 80-talet. Så det går ju inte bara att titta tillbaka på det, utan det har ju som också fortsatt, fast det har tagit, alltså det är nya människor och det är nya uttryck och allt sånt där, men det har ju som ändå fortsatt.
Jag håller verkligen med John där, men så tänker jag också att man, det fanns ju andra musik och liksom musikformer med tillhängande subkultur som liksom kom ungefär vid samma tid. Tänk hiphop till exempel. Och att hålla på med det är ju inte nödvändigtvis sett som tillbakablickande idag. Sen har ju den haft en helt annan, ett helt annat kommersiellt genomslag och liksom blivit på något vis dominerande i populärkulturen på en massa ställen. Men det började ju också dyka upp i Sverige ungefär samtidigt som råpunken slog igenom.
Men det här är väl en bra analogi, det här att inom hiphopen så är det ständigt nya band som är de stora banden. Det är ständigt en utveckling av scenen, medan inom just hardcore råpunkscenen så är ju den här tiden, 80-talet, den är fortfarande väldigt stark.
Ja. Ja, det stämmer ju. Alltså det är ju som ändå, det är ju som någon gyllene era man tittar tillbaka på. Det är många band, oavsett om det är liksom svensk råpunk, amerikansk hardcore i dess alla olika uttrycksformer, om det är youth crew, alltså straight edge eller hela det, så finns det ju alltid en liksom gyllene era under 80-talet som man kollar på, som är liksom the gold standard för hur det ska låta, och sen liksom finns det ju uttryck efter det, men det finns ju absolut någon sorts 80-talskult inom även inom modern hardcore. Men det går ju också i vågor, att liksom de trendigaste inspirationskällorna är inte alltid 80-talet, och att det kan vara väldigt specifikt eller liksom ta influenser från andra genrer och sådär, men absolut att det händer något på 80-talet som har hängt kvar.
Tror ni att det kommer dyka upp någon ny ungdomskultur i Sverige inom eller utanför punken som kan vara lika omvärldsengagerad, apropå det här vi pratade om med kärnvapen och krig och antikrigsbudskapet, att det kommer komma en ny ungdomskultur förankrad ute i små orterna som kan ha samma omvärldsengagemang nu?
Ja, alltså omvärldsengagemanget bland de som lyssnar på Epadunk vet jag inte hur långt det sträcker sig. Det kanske handlar om så här lagstiftning för A-traktorer och hur fort man får köra och hur mycket liksom ljudsystem man kan ha innan man blir tagen av polisen. Men det är ju, alltså det är ju en jättestor kultur på landsbygden idag, och som ju också börjar få någon sorts liksom mainstream genomslag. Och där finns det ju många likheter, men kanske ändå fler skillnader, och jag tror att den största är också i den liksom, i medvetandet hur man ska säga om världen, att det är som mer fokus på att det ska vara skoj.
Jag tänker ju så här att en 40-åring som jobbar på Sveriges Radio 1987 hade säkert noll koll på vad totalitär gjorde i Hudiksvall, så kanske pågår nästa stora grej redan nu, bara att vi inte känner till den.
Låt oss hoppas.
Ja.
Tack Ann Ige, doktor i ekonomisk historia, John Andersson, musiker och journalist. Det här var Förmiddag med mig, Viktor Harris, er programledare och även producent för dagens avsnitt. Vi hörs!
Nu fortsätter förmiddagen här i P1 med ett nytt avsnitt av podden Dagens Eko.
Axel, vad tänkte du när rapporterna började komma från Myanmar? Att det var epicentrum för en stor, stor jordbävning nyligen.
Jag tänkte, kan inte det här stackars folket som är så plågat av militärstyre och krig någon gång få en paus från eländet?
Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om jordbävningskatastrofen som sätter press på militärjuntan i Myanmar.
Klockan är strax före 13.00 den 28 mars i Myanmars andra största stad Mandalay när marken plötsligt börjar skaka. Drygt 10 kilometer under jord sker ett kraftigt skalv som förvandlar stora delar av centrala Myanmar till spillror. Lägenhetshus rasar ihop i stora moln av damm. Flera hundra år gamla gyllene tempel kollapsar. Utanför huvudstaden Naypyidaw, där militärdiktaturen har sitt näste, faller flygtornet. Och jordbävningen blir en katastrof som läggs ovanpå en annan katastrof. För den kommer mitt i ett blodigt inbördeskrig där landets militärjunta försöker slå ner beväpnade gerillagrupper och demokratiaktivister som vill störta diktaturen.
Essentially a crisis upon a crisis upon a crisis.
Gäst är Axel Kronholm, Sveriges radios korrespondent i Bangkok.
Och ja, Axel, jag menar, en jordbävning är ju såklart alltid någonting fruktansvärt för människor att genomleva. Men i det här fallet sker det då i ett läge som redan är väldigt svårt för Myanmar. Så kan du inte börja med att ta oss igenom bakgrunden till hur landet hamnat i den här situationen?
Ja visst, det är ju drygt 4 år sedan militären grep makten i en kupp och avsatte de folkvalda ledarna, bland annat Aung San Suu Kyi. Det ledde sen till landsomfattande fredliga protester. Folket var väldigt upprört över den här militärkuppen. De slås ner med våld och övergår i ett väpnat uppror mot regimen som pågår än idag. Och det här väpnade motståndet, det har haft ganska stora framgångar och olika väpnade grupper har lyckats ta kontroll över en stor del av landet. Mellan 2/3 till hälften av landet är nu utanför regimens kontroll.
Mm-hmm. Det är alltså en stor del av landet här då?
Ja, det är det. Och militären klamrar ju sig fast vid de stora städerna i mitten av landet framförallt. Som till exempel Mandalay och Yangon och huvudstaden Naypyidaw.
Och jag på något sätt har väl också Myanmar hamnat lite i skymundan. Men jag vet att du varit där och rapporterat från det här inbördeskriget. Kan du ge lite bilder av vad du mött då?
Jag var där i höstas och korsade gränsen för att resa inbäddad med en av de här etniska arméerna som strider mot juntan. Det var i Karenstaten i östra Myanmar.
Nu ställer rekryterna upp sig här på raka led. Lyckas de få till fast det är fortfarande kolsvart. Så man ser inte ens var man stiger. Men de lyckas stå på rad i alla fall.
Och där såg man ju tydligt kostnaden för civila i det här inbördeskriget. Jag såg sönderbombade skolor och barn som får gå i skola ute i djungeln för att klassrummen inte ska synas från luften och bli attackerade. Nästan ingen i de här byarna jag besökte vågar sova i sina hem, utan de hade hyddor ute i djungeln där de sov om nätterna för att byarna då kunde bombas. Så på dagen så gick man tillbaks till byn för att sköta sin boskap eller sin affärsverksamhet. Så juntans styrka just nu, det är luftherraväldet, att de har tillgång till stridsflyg och tungt artilleri. Och det använder de.
Och hur är det där att gå runt och, jag menar, hela tiden blicka mot himlen som jag antar att man gör då?
Oh yeah, I see that.
Jo, men det är ju en olustig känsla förstås, och man ser ju väldigt tydligt också vilket trauma det är för de som lever med det där dag ut och dag in. Jag träffade flera människor som bodde där som var uppenbart traumatiserade av det, och så fort det var minsta ljud eller sus i skyn så hajar de till och liksom gör sig redo att ta skydd i något skyddsrum eller bakom något träd. Och när jag var där så såg jag också flera stridsflyg i luften och hörde dem vid flera tillfällen.
Men ja, det som alltså händer sen är att hotet också kommer underifrån. En stor jordbävning mitt i det här. Ta oss igenom det, Axel. Vad är det som sker?
Det är ju tidig eftermiddag när det inträffar, när de flesta människorna är i skolan eller på jobbet. Det är också ramadan och fredagsbön dessutom. Så många av Myanmars muslimer är i moskéerna när jordskalvet inträffar. Och det är ett relativt starkt skalv, magnitud 7,7 på den här Richterskalan. Och inträffar också relativt grunt, alltså nära jordskorpan, vilket är ett recept för att få en väldigt förödande jordbävning.
Och vad ger den för konsekvenser av den här jordbävningen?
As you get closer to the epicenter, destruction on almost every street.
Ja, men och den smular ju sönder mycket av de här städerna som ligger i närheten av epicentrum. Det är ju i mitten av landet vi talar om nu, inte långt från miljonstaden Mandalay, historiskt och religiöst viktig stad. Det var sista huvudstaden i det burmanska kungadömet innan britterna tog över på 1800-talet. Mm-hmm. Och det här är ju en stad som jag har besökt flera gånger också. När jag ser videor från de här gatorna så går det inte att känna igen sig. Det är väldigt kuslig känsla när hela kvarter är söndersmulade och hus välta, och det är också många historiska byggnader som förstörs. Alltså det är ju gamla moskéer och pagoder och tempel. Det finns en 90 år gammal bro som går över Irrawaddy-floden här också, som byggdes under kolonialtiden, som rasar ner i vattnet.
Så du ser här alltså gator du själv har gått på som nu inte finns längre eller är täckta av rasmassor?
Ja, men exakt. Täckta av rasmassor och av folk som tar tillflykt så långt från allt som kan välta.
Och lyckas du få tag på någon i Myanmar som kan beskriva hur det där är?
Det är svårt. Alltså det är dels mycket strömavbrott och dels telefonledningar som ligger nere. Så det är otroligt svårt att nå fram just till de drabbade områdena. Men jag lyckades få tag på en kvinna i Mandalay, en 58-årig lärare. Och hon berättade att hon har sovit utomhus med sin familj de senaste nätterna, precis som de flesta andra i Mandalay. Man vågar inte gå in i husen helt enkelt, eftersom man är rädd för att de ska rasa. Hon var på jobb i skolan när hon kände skalvet, och hon säger att hon insåg väldigt snabbt att det här är någonting väldigt kraftigt. Hon sa att jag har aldrig upplevt något liknande tidigare. Då har ändå Myanmar drabbats av en del jordbävningar genom åren, men aldrig så här starkt.
Och vet vi hur många människor det är som drabbas av den här jordbävningen?
Det är väldigt svårt att få någon klar helhetsbild av det. Den amerikanska geologiska myndigheten USGS kom tidigt med en prognos som de baserar på skalvets natur och tidigare jordskalv. Och den säger att det är sannolikt att dödssiffran kan klättra över 10 000.
Och det du sa, att landet på något sätt är delat i det här läget mellan militärjuntan och de olika grupper som försöker slå mot juntan. Vilka delar av landet är det framförallt som drabbas här?
Ja, men de här kontinentalplattorna som rör sig mot varandra och orsakar det jordskalvet, den gränsen går liksom rakt igenom mellersta Myanmar, och det är på den linjen så att säga från norr till söder som de stora städerna ligger. Vi har Mandalay och huvudstaden Naypyidaw och Yangon, största staden. Mm-hmm. Och det är ju det här burmanska hjärtlandet i mitten av landet som juntan framförallt kontrollerar. Sen har vi stora områden i landets periferi från väst till norr till öster och ner i söder där de olika motståndsgrupperna har sin starkaste kontroll. Och sen finns det förstås en gråzon däremellan där städer kan formellt vara under regimens kontroll men där motståndsgrupper genomför olika attacker och så vidare som juntan inte har fullständig kontroll över.
Så de här områdena runt Mandalay till exempel, där har människor innan det här också upplevt att det pågår olika attacker och strider runt omkring.
Precis, och några av de kanske mest intensiva urbana striderna har skett i områden i närheten av Mandalay.
Efter det stora skalvet i Myanmar ber militärjuntans ledare Min Aung Hlaing om hjälp.
Myanmar Army Chief Min Aung Hlaing made a rare plea for international assistance as well as a call for blood donations for patients.
Han besöker ett sjukhus som har fått flytta ut sjukhussängar, droppställningar och gastuber efter att byggnaden förstörts. Juntaledaren iklädd en militärgrön uniform, prydd av medaljer, går omkring bland skadade personer som ligger i rader invid grönskande träd. Jag bjuder in länder, organisationer eller vem som helst till Myanmar som kan komma och hjälpa till, vädjar han.
Chinese rescue workers pulled this woman out alive nearly 60 hours after the earthquake buried her under a collapsed hotel.
Men att nå ut med nödhjälp i en krigshärjad militärdiktatur är en stor utmaning. Situationen i landet försvårar internationellt hjälparbete.
Aid has begun pouring in from around the world, but they all face huge issues getting help to the people who need it most.
Och ja, Axel, vad vet vi nu om hur det egentligen går att undsätta människor i nöd efter den här jordbävningen i Myanmar under de här väldigt speciella förhållandena?
Det går ju tyvärr väldigt långsamt, alldeles för långsamt om man tänker på att det finns ett väldigt kort tidsfönster i såna här kriser om man ska kunna rädda människor levande från rasmassorna. Det har ju börjat anlända räddningsarbetare och hjälp från utlandet. Men dels är det ju svårt att nå fram på grund av jordbävningen, att vägar är trasiga, broar har rasat. Men det är också svårt att nå fram på grund av kriget. Och vi vet ju från tidigare naturkatastrofer att militären i Myanmar brukar så att säga använda den här typen av hjälp som vapen. Det finns ju en oro nu eftersom det pågår ett inbördeskrig och juntans fiender finns i de här drabbade områdena, så är man ju rädd att militärjuntan ska försöka styra hjälpen som kommer in så att den inte når de områdena. Mm-hmm. De kan ju tänka säga att nej, men dit kan ni inte åka för det är för farligt eller det är rasade vägar eller sådär. De har ju en viss makt som landets de facto regering.
Så ja, förhindra hjälp till sina fiender helt enkelt.
Precis. Det verkar också från de rapporter jag ser som att militären själva inte är jättefokuserade på att hjälpa sin befolkning i det här läget. Alltså, i såna här katastrofer är det ju naturligt att kalla in militären för hjälp. De har ju utrustning och manskap. Men när jag har tittat på de här nyhetsbilderna från räddningsarbetet så har jag i alla fall inte sett en enda person i uniform hjälpa till. Utan det här är ju lokala frivilliga organisationer och brandkår och andra som försöker gräva fram folk ur rasmassorna.
Och jag menar samtidigt tänker jag så här, det skulle ju kunna vara ett läge att gräva ner stridsyxan det här, jag menar tillfälligt i alla fall, och stoppa striderna och hjälpas åt här för att hjälpa människor. Men det sker inte, eller?
Nej, men exakt. Jag håller med. För jag tänker på krigsdrabbade Aceh-provinsen i Indonesien när tsunamin kom där 2004. Mm-hmm. Så skapade ju det möjligheter för samarbete mellan regeringen och separatiströrelsen i Aceh när de, precis som du säger, la ner stridsyxan och fokuserade på hjälparbetet. Det banade sedan väg för fredssamtal och ett fredsavtal. Men det krävde också en välvilja som Myanmars militärregim verkar sakna. Militärjuntan fortsatte till en början med sina attacker mot rebellkontrollerade områden. De genomförde flera flygbombningar efter jordbävningen. Och det fördöms förstås av FN, men också av de här olika etniska väpnade organisationerna som också påpekar att i det här läget så borde vi vara fokuserade på att hjälpa befolkningen och inte bomba. Mm-hmm. Och på onsdagskvällen så utlyste också juntan vapenvila. Och det är väl rimligt att inte bomba en befolkning som drabbats av en jordbävning precis. Det anmärkningsvärda här är väl att det tog nästan en vecka för dem att inse det.
Och de andra stridande här och de grupper som vill störta militärjuntan, vad gör de?
Mitt intryck är att de har fokus på katastrofen. Det finns ju en skuggregering som bildades av de politiker som avsattes i militärkuppen för 4 år sedan. Den representerar ju fortfarande Myanmar i FN till exempel, mm, i generalförsamlingen. De allra högsta ministrarna är ofta baserade i andra länder i exil, men en del av dem rör sig också in och ut ur Myanmar i rebellkontrollerade områden, och de styrkor som lyder under dem har inlett en 2 veckor lång paus i nya offensiva militära operationer. Och de hjälper också till med att koordinera hjälpinsatser här och samlar in information om behov och antal döda. Så det här är ju ett tillfälle för den att bevisa att man är mer än bara en fin idé, utan faktiskt har kapacitet att leda landet i en framtid utan militärjuntan.
Men samtidigt, Axel, jag tänker på det där du var inne på, att man på något sätt kan känna att det är orättvist att människor som redan genomlevt ett helvete ska få ett helvete till här med den här jordbävningen. Hur hanterar folk i Myanmar det där, skulle du säga?
Men jag tycker jag märker den där känslan av orättvisa när jag pratar med folk och också ser vad man skriver i sociala medier. Alltså, först kom pandemin och slog väldigt hårt mot Myanmar. Sen militärkuppen, sen kriget. I fjol hade man svåra översvämningar. Och så nu den här jordbävningen då. Alltså, mm, när ska man få en chans att hämta andan eller få en paus i eländet?
Mashirahu Durobjadi.
Det finns en filmskapare i Yangon som jag är bekant med som heter Lamin O, som jag såg att han lade upp en video på sin Instagram där han läser en dikt.
Tadwe mishirahu drobyodi. Noare mishirahu drobyodi. Jwere mire badwahu drobyodi. Abiyoma mishirahu drobyodi.
Han skrev att han har spelat in den redan tidigare, men att han tyckte att den har fått ny relevans nu i jordbävningen. Mm-hmm. För som han säger, i Myanmar är det som att varje tragedi har ett eko av nästa tragedi utan att sorgen får tid att lägga sig. Och själva dikten, den är ganska lång, men den börjar ungefär så här, fritt översatt. Den yngsta sonen finns inte mer, sa de. Korna finns inte mer, sa de. Bufflarna försvann i branden, sa de. Ungmön finns inte mer, sa de. De flesta hundarna och katterna har flytt, sa de. Det fångar ganska bra den här känslan av förlust på förlust. Jag menar, den här jordbävningen kommer i ett läge där många redan har förlorat vänner eller familjemedlemmar i inbördeskriget. Också nu detta ovanpå allting.
Tack så mycket, Axel.
Tack.
Och det var allt från dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
Programledare var Robin Olin. Gäst Axel Kronholm. Producerade gjorde Hedvig Holgersson och Stina Fischer. Vill du kontakta oss? Maila dagenseko@sverigesradio.se.
Vi kopplar in ekonyheterna om 2 minuter här i P1. Och så kommer en direkt rapport från kulturredaktionen inför fredagens sändning av P1 Kultur. Och efter de uppdateringarna då följer ett nytt avsnitt av Samtal med stil.
I Samtal med stil den här veckan får vi besök av modeskribenten Fanny Ekstrand. Vi tar tillsammans pulsen på den just nu för kvinnor pågående slipstrenden. Har slipsen, som tidigare symboliserat manlig makt och formalitet, blivit en symbol för kvinnlig kreativitet och lekfullhet? Lyssna på Samtal med stil när du vill i SR Play.
Och stil består ju numera av 2 program. Samtal med stil som vi som sagt sänder om några minuter. Och efter 2 nyheterna idag, stil.
En av modets mest inflytelserika kvinnor är varken designer eller modell, utan Yves Saint Laurents gamla bästis, den långa blonda Betty Catrou. Ingen har som hon förkroppsligat hans vision av en modern kvinna i maskulint kodade kläder. Och hon fortsätter att inspirera än idag. Lyssna på Stil om Betty Catrou när du vill i Sveriges Radio Play.
Hej, hej. Det här är Louise Epstein.
Igår så drömde jag en mardröm.
Gjorde du det?
Inför att jag skulle vara med i det här programmet.
Varje vecka så gör vi ett nytt avsnitt om hjärnan och psyket.
Då träffade jag djävulen själv.
Men är det jag det? Vi lär oss något nytt i varje avsnitt. Hur var han då?
Otäck.
I hjärnan på Louise Epstein, nytt avsnitt varje vecka i appen Sveriges Radio Play.
En app där även P1-kanalen finns med på ett hörn. Klockan är 11.
Här är Ekot. Polisen och flera andra myndigheter varnar för att batteritillverkaren Northvolts konkurs kan leda till ökad brottslighet. Myndigheterna ser bland annat en risk att de som förlorar jobben ska exploateras av oseriösa arbetsgivare. Många av de anställda är utländska och kan därför tvingas lämna Sverige om de inte hittar ett nytt jobb inom 3 månader. 2 unga män döms för en granatattack mot en restaurang i Malmö i vintras, rapporterar P4 Kristianstad. Handgranaten exploderade aldrig då sprinten inte var utdragen och den kunde senare oskadliggöras av polisen. Den ena av männen som var över 18 döms till 5 års fängelse, den andra till sluten ungdomsvård i nästan 2 år. Den israeliska armén har inlett ännu en ny markoffensiv i norra Gazaremsan öster om Gazastad, meddelar militären, rapporterar AFP. Israel har fått hård kritik för sin skoningslösa krigföring sedan landet ensidigt avbröt vapenvilan i Gazakriget i mars. Enligt FN-beräkningar har över 250 000 palestinier återigen tvingats på flykt i anfallen. Sverige igen. I Fagersta i Västmanland får ungdomar som kör EPA-traktorer möjligheten att arbeta inom hemtjänsten igen. Och 90-årige Rolf Björkin ser fram emot att möta nya EPA-ungdomar i sommar.
Jag tycker det är ett jättebra initiativ att det fortsätter.
Rolf Björkin bor på Malmens vårdboende i Fagersta och hade besök av EPA-ungdomar förra sommaren. Då var det första året som Fagersta kommun anställde 16-åringar med EPA-traktorer i hemtjänsten under sommaren. Och det blev så lyckat att det blir av i år igen.
Den erfarenhet jag har, det är de som besökte mig. Jag tycker om alla människor, jag tycker om att prata med alla och vi brukar ha mycket bra diskussioner när det behövs.
Ann-Sofie Persson, enhetschef inom hemtjänsten i kommunen, säger att det här är en bra möjlighet att få yngre personer att vilja jobba med äldre.
Vi ser ett fint möte mellan yngre och äldre personer.
Och Rolf Björkin ser fram emot att möta nya EPA-ungdomar i sommar.
Om det kommer att fungera lika bra som hittills, definitivt.
Det säger Rolf Björkin i Fagersta, reporter Cecilia Eriksson, P4 Västmanland. Kristina Stenbeck föreslås bli ny ordförande i bolaget Kinneviks styrelse. Stenbeck var tidigare ordförande i Kinnevik mellan 2007 och 2016. Samtidigt så lämnar fyra ledamöter styrelsen i bolaget, däribland Northvolt-investeraren Harald Mix. Ekot med Annika Nordin.
P1, Sveriges Radio.
I dagens P1 Kultur efter klockan ett så kommer vi fokusera på Trumps politik mot mångfald som starkt påverkar kulturlivet. Mångfaldsbegreppet har blivit så pass laddat att vår reporter blev utkastad från en intervju när hon ställde frågor om det till Hollywoodstjärnan Viola Davis. Hör om vad som hände i dagens program. Ja, TV-bolagen Disney och ABC utreds nu för att de har brutit mot lagen med att ha mångfaldsprogram, och The Smithsonian Institutions, alltså de nationella museerna i USA, har kritiserats i hur de har kurerat sina utställningar i en direkt order från presidenten i USA, där han vill återställa sanning och förnuft till den amerikanska historien. Gina Lindberg, USA-korrespondent, berättar mer i dagens P1 Kultur med mig, Lisa Bergström.
Tack så länge för det, säger vi till kulturredaktionen. Och nu här i P1 ska vi sända veckans samtal med stil med Samantha Ekman.
Förlåt, vad förväntar hon sig att jag ska göra där då?
Ja.
Ska jag vara okej, so house, jag tar av mig slipsen.
Ja, det är verkligen, det är lite förnedrande nästan.
Alltså det är så fucking förnedrande.
Ja.
Som ni hör så var det upprörda känslor i podcasten Jada Jada för några månader sedan. Modeskribenten och poddaren Fanny Ekstrand hade några dagar tidigare blivit nekad i dörren på en av Stockholms exklusiva medlemsklubbar. Anledningen var att hon hade på sig en slips. Vi hör också poddkollegan Karin Falk som lyssnar och stöttar.
Det är inte ofta jag blir kränkt.
Nej, jag skulle precis säga
för min
det.
Klädsel, ja, måste jag säga.
Men det är inte ofta du blir kränkt, period.
Nej, verkligen. Mm.
Sen jag hörde det här avsnittet om slipsincidenten på medlemsklubben så upplever jag att det har hänt någonting med slipsen. Den har börjat dyka upp överallt, förutom just där vi är vana att se den, alltså på männen. Bilder av den avlånga, ofta sobert färgsatta accessoaren som löper från kragen ner mot magen har under de senaste veckorna syns allt oftare på kvinnor. Ett exempel är förstås den omtalade Yves Saint Laurent-visningen på Paris modevecka. Där hade faktiskt både de kvinnliga besökarna och modellerna på catwalken slips då matchat med stora kostymer och vassa höga klackar. Men också på röda mattan har den här trenden puttrat på ganska länge med föregångare som till exempel Zendaya och Nicole Kidman. Och själv så har jag faktiskt också noterat ett helt nytt sug att bära slips. Och därför har jag, Samantha Ekman, bjudit in självaste Fanny Ekstrand till stilstudion.
Ja, nej, men jag kan gå all in.
Fanny Ekstrand bär ofta slips och hon har gjort det länge. Så jag är nyfiken på vad hon tänker om att slipsen verkar ha gjort en resa från att tidigare vara en symbol för manlig makt och formalitet till att nu användas av kreativa kvinnor på ett mer lekfullt sätt. Och jag undrar, kan den här incidenten på medlemsklubben faktiskt vara ett tecken på att slipsen håller på att göra just den här resan? Vi börjar med att du bara liksom presenterar dig så som du vill att jag ska presentera dig.
Ja, jag bär ju så många hattar.
Alltså du kan säga alla dina hattar. Nog för att Fanny Ekstrand har en hel del roliga hattar i sin garderob. Men idag så ska det handla om slipsen.
Vi skriver ju för Plaza som krönikör och modejournalist.
Ja, och Fanny Ekstrand är ju som sagt också poddare. Och jag tänkte att vi ska ta oss tillbaka till den där dagen i oktober förra året när Fanny var på väg till medlemsklubben iklädd en av sina slipsar.
Det var den här första
lite svala höstdagen i början av oktober. Fanny var på väg till ett kick-off-möte med poddkollegan Karin Falk.
Med på min randig button-down-skjorta, en svart slips i nylon. Sen hade jag gigantiska svarta stentvättade jeans. Ett brett läderbälte med silverspänne. Och sen så hade jag en jätte-oversize ull-trenchcoat i grått.
Den här medlemsklubben då, som tillhör en internationell kedja, slog för några år sedan upp portarna också i Stockholm, då i en gammal kyrka. Och jag kan berätta för de som inte har varit där att de här lokalerna är inredda med en noggrant kurerad konst, och de gamla kyrkbänkarna är utbytta mot lite mer avslappnade soffgrupper, självklart med lyxig designkänsla.
Jag kliver in där, ta fram min telefon för att blippa i receptionen. Man behöver blippa in sig så att man inte är vem som helst.
För att bli medlem och för att få tillgång till de här lokalerna då, så krävs inte bara att man har råd att betala månadsavgiften. Man ska också kunna uppvisa att man på ett eller annat sätt är verksam inom en så kallad kreativ bransch. Och det är ju Fanny, hon är ju modeskribent. Och där vi är i historien så har hon just blippat in sig.
Varpå kvinnan bakom disken säger på engelska, för alla som arbetar där pratar engelska oavsett om det är deras modersmål eller inte: "Sorry, we have a no tie policy here."
Ja, medlemsklubben som då är till för yrkesverksamma inom mode, konst, musik och flera andra kreativa områden har alltså slipsförbud. De menar att slipsen tillhör finans- och affärsvärlden. Man får helt enkelt inte se för företagsmässig ut inne på den här kreatörsmedlemsklubben.
Vet du vad, det köper jag verkligen. Men jag kände ändå att jag i egenskap av någon som har liksom stort tovigt hår, gigantiska stentvättade jeans och en ull-trenchcoat kommer med min kreatörsslips, att jag inte är en mäklare. Och att den skillnaden ändå